Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps.
Den här veckan ska det handla om IT-säkerhet och hackning. Jag har bjudit in säkerhetsexperten, säkerhetsforskaren och hackaren och föreläsaren David Jacobi. Han föreläser om IT-säkerhet och om säkerhet på nätet för privatpersoner. Han jobbar även med olika företag med att hacka tjänster och olika sidor för att se var deras säkerhet brister. Vi kommer idag att prata om IT-säkerhet för oss privatpersoner oavsett det gäller internet, sociala medier eller mail till exempel. Vad ska vi göra för att skydda oss? Varför vill folk hacka privatpersoner? Och vad är den största fällan? Vi kommer också ta upp vikten av säkerhet för företag. Vilka risker finns det? Och vad gör man om någon hackar sig in och kommer åt information? Ett spännande och otroligt viktigt avsnitt för oss alla.
Välkommen David.
Tack snälla.
Lite stressad kom du hit från flyget som var försenat.
Ja, det blev ju väldigt hetsigt för jag tänkte så här, men nu ska jag vara i tid och så fick jag, alltså när jag kom fram till tågstationen tänkte jag, men det är inte långt till Stureplan där vi är nu då. Men jag tog en taxi ändå, lite väskor och sånt där. Och så är det fantastiskt fint väder. Men jag var lite stressad, men nu är allting bra. Jag har fått kaffe och god kvaj. Och ja, du är väldigt snäll. Tack så mycket.
Nu har vi varvat ner lite grann, så nu behöver du inte stressa någon mer. Men om man tänker då rent arbetsmässigt, hur ser det ut för dig nu i de här tiderna? Är det mycket att göra nu?
Det är vansinnigt mycket att göra. Speciellt eftersom jag har startat två egna bolag.
Ja, vad är det du gör? Berätta.
Det ena bolaget är egentligen bara ett konsultbolag där jag är ensam. I det bolaget där jag jobbar med penetrationstest, föreläsningar och rådgivning.
Penetrationstest, vad är det? Jag, alltså nu ska jag säga det, jag är totalt novis på det här med IT-säkerhet och det kommer ni lyssna och märka. Men jag tänker att det finns säkert många där ute som inte heller kan och sen så går vi kanske lite mer på avancerade ibland. Men för att verkligen lära oss vad det här handlar om, så vad är det?
Det är egentligen att man hackar ett företag. Fast lite som en besiktningsman skulle man kunna säga. Jag hackar företaget för att identifiera vilka problem och vilka sårbarheter det problemet har. Och
hur är det de kallar för pentest?
Exakt, pentest, penetrationstest. Samma sak.
Samma sak.
Så kunden kan skydda sig mot de här attackerna som jag kan identifiera. Då. Så, som sagt, som en besiktningsman. Jag besiktar IT-system och hittar problem så man kan lösa det.
För det tänkte jag på när det gäller hackare så tycker jag att det låter som att det är något som är helt olagligt. Men det finns, du jobbar ju inte olagligt utan du jobbar ju lagligt när du hackar. Vad skulle du säga, liksom, om man, nu börjar lite beskriva vad som är skillnaden, men om du skulle sätta skillnaden då mellan de som hackar olagligt och de som jobbar som hackare?
Ja, alltså de som jobbar som hackare, vi kallas white hats. Vi gör ju det på beställning av det företaget. Och det finns ju liknande tjänster i andra branscher, till exempel de som kollar låsen, om ett lås är säkert till exempel. För du har ju lås i bilar och du har det i dörrar och lite överallt. Och de systemen måste ju också kollas så de är säkra. Och det behöver inte vara biltjuvar eller folk som dyrkar lås som gör det, utan det är ju proffsfolk som kan det där med lås.
Och de går inte in och snor någonting heller?
Nej, precis. Och det är så är det med vi hackare. Att vi etiska hackare, vi gör det ju för att göra gott i världen. Att för bygga säkerhet och göra så IT-systemen faktiskt blir bättre. Inte för att begå brott och hitta på dumheter.
Mm. Och sen finns det ju då de andra hackarna som kallas för...
Black hat kallas de. Och det är ju cyberkriminella. Mm. Och hela den branschen har ju förändrats. För att förr i tiden så hackade man kanske för att göra ett politiskt uttalande och liksom demonstrera på nätet eller bara visa att man kan hacka ett system bara för att skryta helt enkelt. Medan nu är det lite annorlunda med desinformation, statliga hackare som hackar andra stater helt enkelt. Och sen har vi liksom de som tjänar pengar på att hacka oss och hacka företag. Allt från ransomware till att sälja våran information vidare och utnyttja oss som oskyldiga till att hitta på fler dumheter på nätet. Så den hela underjordiska ekonomin har ju bara exploderat de senaste 10 åren.
Och man kallar det underjordisk ekonomi?
Ja, för att det är ju lite av en underjord, de här digitala brotten. För att det sker ju när vi inte riktigt ser det. Vi kan inte ta på det. Det bara finns där. Och helt plötsligt så har man fått sitt Instagram hackat till exempel. Eller man kommer inte åt sin mail. Eller man får ett meddelande som säger att mitt kreditkort har nu använts någonstans i världen för att ha handlat 10 stycken mobiltelefoner. Så det är liksom bara någonting som händer. Och vi vanliga människor har inte riktigt koll på hur det här fungerar. Det är därför jag vill kalla det den underjordiska ekonomin. För att om någon gör ett inbrott i ditt hus så syns det ganska tydligt. Man ser det ganska rätt. Man förstår liksom konceptet med ett inbrott i ett hus. Men digital brottslighet är lite svårt att förstå. Vi har inte riktigt lärt oss det ännu.
Mm. Ja, för det är ju, alltså den digitala världen har ju liksom sedan det startade, det har ju gått i en ganska snabb takt framåt kan man ju säga. Om man bara tittar på de senaste 20 åren eller 30 åren. När det kommer till liksom den typen av olaglig hackning då, vilka lever i den största riskzonen att drabbas av det? Är det företag, privatpersoner eller myndigheter? Eller vart sker den största brottsligheten?
Oj, alltså jag tror ju såklart att den största brottsligheten är ju mot oss vanliga människor så att säga. För att vi går nog ofta och tänker att ja, men det här kan inte hända oss till exempel. Eller vem vill hacka mig? Och så har man liksom inte byggt upp ett skydd, ett digitalt skydd som man faktiskt behöver. Man förlitar sig på att ja, om man har ett konto på Facebook eller på Instagram eller på Twitter så är det de som får skydda mig. Men man måste själv veta liksom vad man behöver liksom göra för att skydda sig. Företag och myndigheter, de vet om ofta att det finns hot och de liksom har budget och pengar att liksom bygga IT-säkerhet. Sen har de liksom andra typer av problem vilket gör att de också blir måltavlor. Men jag skulle säga att det är olika personer som gör attackerar olika saker. Att kanske statliga aktörer går mer på kanske myndigheter och företag med ganska känslig information. Medan sen finns det här, jag ska inte kalla det fotfolket, men det finns ju liksom de som hackar privatpersoner också för att sprida ransomware som då kanske klassas mer som yrkeskriminella helt enkelt. Och så ser man ganska tydligt att den vanliga brottsligheten som säljer liksom knark och så här, de håller också på med digital brottslighet för att det är ett sätt att få in pengar för att köpa mer knark som man kan liksom sälja på gatan. Så det finns liksom kopplingar till vanlig brottslighet också.
Mm. Men du har också ett annat bolag som du jobbar med och som du är med i för att kanske också hjälpa oss som inte riktigt vet det här med hur vi ska skapa en säkerhet. Ja, men tänk bara i våra hem. Vad är det för bolag?
Jag har ett bolag som heter Sprinkler som jag startat tillsammans med Bahnhof. Och tanken där är att bygga alltså IT-säkerhetstjänster som du får direkt i din internetuppkoppling och mobilabonnemang. Så du slipper installera någonting på en dator. Och det ska vara så otroligt lättillgängligt och lättförstått. För att idag så köper man kanske en säkerhetsprodukt som kostar ganska mycket pengar som innehåller 20 funktioner. Vi vill att man äger sitt eget digitala självförsvar så att du väljer själv den funktionen som du vill ha. Liksom om du bara vill ha föräldrakontroll och du vill bara ha skydd mot skadliga länkar, då är det du köper. Så får du skyddet direkt i internetuppkopplingen så du slipper skydda enskilda enheter utan hela ditt digitala liv ska skyddas. Ditt hem ska skyddas. Inte bara en dator eller en telefon till exempel.
Och det blir ju betydligt mer lättillgängligt för oss och som inte riktigt förstår den här världen. För det är det som många gånger jag kan tycka att ibland när man pratar om det tycker jag till och med att språk är svårt att förstå. Så att jag författar inte, ja men vad ska jag göra med det här? Jag vet inte ens hur jag ska ladda ner den här sidan. Jag är väldigt dålig på det här. Men det blir alltså språket kan vara komplicerat tycker jag. Jag förstår inte riktigt vad det är ni säger på det sättet. Och då, men det här kommer bli lättillgängligt för även oss som inte har koll riktigt på den digitala världen som jag upplever lite mer avancerad.
Ja, alltså jag tror också att IT-säkerhet, att många tror att IT-säkerhet är en teknisk sak, att det är liksom en teknisk produkt man ska ha.
Är det inte det då?
Nej, det är också ett beteende och det är lite det som Sprinklr gör. Vi vill att du ska förstå vilka hot som finns och hur du ska skydda dig. Du ska själv välja vilka hot som finns mot dig och din familj och ditt liv. Istället för bara köpa någonting och säga, men nu har jag den här prylen och så får den funka liksom. Mm. För säkerhet är definitivt mer ett tankesätt än bara en teknisk lösning.
Jo, den jag är med på. Sen behöver jag en teknisk lösning kanske för att komma åt säkerheten. Och det är det jag vill förstå mig mer på. Det är därför som jag tycker så härligt att du är här. Jag är också lite nyfiken på hur det kom så att du kom in på den här. För du har jag lyssnat på en del poddar nu som du har varit med och läst en del. Och du säger att du är nörd.
Ja, definitivt. 100%.
Jag är nördig i det här. Men du började väldigt tidigt på gymnasiet redan, va?
Ja, kanske tidigare ändå. Alltså jag kommer från en familj där både min bror och min far är ganska IT-intresserade. Och min bror är spelprogrammerare och min far är nätverkstekniker eller systemadministratör. Och båda de två bygger grejer. Och då fanns det inte så mycket kvar för mig att göra än att förstöra det som de byggde. Så jag fick ju bli hacker då liksom, hemma.
Och då kunde det var ju bra, för då kunde ju visa dem var det brast någonstans i.
Precis. Mm. Men det kan ju också bli liksom tjafs med matbordet när man hela tiden ska trycka ner det som de har byggt då.
Ja, exakt. Det kan jag tänka mig. Men sen så vet jag att när du var 19 så målades du ut som en av de farligaste. Tre av de farligaste hackarna var det?
Ja, vi var 10 stycken som var med i en tidning som heter Säkert Sekretess. De hade valt att publicera våra passfoton på första sidan. Och det kändes ju ganska obehagligt måste jag säga. För då, den här tidningen skulle då ha kartlagt 10 stycken svenska hackare där jag var en av dem. Med var vi bodde någonstans, hur gamla vi var, vilka intressen vi hade och så vidare. Men de hade liksom blandat ihop informationen, det var inte riktigt rätt. Och de har också en väldigt negativ liksom, ton i hela, kallar oss bland annat personer som höll på med droger och svartkonst och liksom massa satanism och liksom massa konstighet i den här tidningen. Och det stämmer inte, jag menar jag var ju barn- och ungdomsledare inom Svenska kyrkan vid den tidpunkten, så att jag skulle hålla på med satanism var ju ganska liten.
Ganska långt därifrån.
Väldigt långt ifrån varandra. Så jag tog kontakt med tidningen och sa, men det här stämmer ju inte liksom. Jag vill berätta min egen historia och berätta lite hur det här fungerar. Så jag blev bjuden till en mässa uppe i Älvsjö där jag fick stå på scenen som väldigt ung grabb och prata om själva hackingscenen och förklara lite hur det här fungerar.
Och vad kände du då när du fick den möjligheten?
Alltså jag var ju vansinnigt nervös, för jag tyckte liksom att undra vad ska folk tycka om det här, va? Kommer de hålla med mig om det här? Liksom, jag var ju rädd att folk skulle tycka illa om oss som var med i tidningen. Men nu är min karriär över. Jag kommer aldrig få ett jobb i säkerhetsbranschen på grund av det här. Men det hade motsatt effekt istället. Det blev faktiskt väldigt positivt av det hela. Och jag känner mig ganska stark efteråt. Att säga, oj, för det första så vågade jag ställa mig på en scen och prata inför folk när jag aldrig någonsin har gjort det tidigare i hela mitt liv. Jag gick ju fortfarande kvar på gymnasiet då. Jag känner så här, men nu kanske det vänder liksom, för att jag fick ganska positiv respons efter det här.
Så då tog det fart. För nu har du jobbat, är det 25 år inom IT-säkerhet?
Ja.
Så nu har du ganska mycket erfarenhet också. Det jag tänkte på när det gäller hackandet, vi pratar liksom om den tekniska biten, men hur mycket psykologi ligger i det? För att någonstans så handlar det väl också om att försöka förstå hur människor kanske beter sig. Alltså den delen, vad skulle du säga om det?
Ja, så det ligger ju en del som är då 100% liksom teknik. Det är bara ett och noll alltihopa. Men sen finns det, som du säger, en ganska stor del där man tittar på beteende. För att det är oftast en människa som har installerat ett datorsystem, konfigurerat det och liksom gjort det tillgängligt för sina användare. Det är en människa som har programmerat själva programmet. Det är en människa som använder programmet. Och det är en människa som tar ganska mycket beslut i form av vad ska man ha för användarnamn, vad ska man ha för lösenord. Med den informationen så kan du ju hitta, som sagt, brister i folks beteende som gör att du kan komma åt det där systemet. Så det ligger faktiskt väldigt mycket psykologi bakom IT-säkerhet och framförallt med hur man ska skydda sig också, för att ja, det är ju klart att du kan ha ett antivirus eller du kan ha en brandvägg eller du kan liksom göra olika tekniska saker för att skydda dig. Men ditt eget beteende på vilka länkar man klickar på, vilken information man ger ut, hur man hanterar de här IT-systemen. Liksom, en sån klassisk sak i mail till exempel, att jag menar, du skickar mail, vad skickar du för information i mailet? Vart är den väg någonstans? Vad gör du med den informationen? Så det liksom ligger ganska mycket bakom det där. Och sen är det väldigt effektivt att använda någonting som heter social engineering, som vi använder ganska mycket när vi gör sådana här penetrationstest. Och det är ju egentligen, på svenska heter det social ingenjörskonst, men att jag kanske jag klär ut mig till en hantverkare och så knackar jag på dörren och säger att jag är här för att fixa någonting. Och så släpper in mig. Och med den här informationen kan man liksom komma åt kanske nätverksuttag, jag kanske till och med kan få dig att öppna en dörr, och bakom den här dörren finns det en dator som jag behöver komma åt till exempel. Så liksom, att skydda sig mot IT-brott och hacking är ju inte bara virus och trojaner och sådana här saker, utan det är också människofaktorn.
Men om vi börjar med den här privata säkerheten som du lite grann är inne på. Vad skulle du säga, när är den största risken att man som privatperson blir hackad?
Jag skulle nog säga att när du behöver inte vara stressad, men du är väldigt angelägen på att göra någonting. Du sätter dig vid datorn och så är du ganska angelägen på att göra någonting. Och så kommer det kanske ett mejl som du inte riktigt läser igenom. Det kanske kommer ett meddelande någonstans som du inte riktigt läser igenom, och så bara klickar du och så bara gör du det som finns där utan liksom att lägga energi på och förstå vad det är som händer. För ett sätt som vi konsumenter blir attackerade på, det är något som heter phishing mail, att man får falska mail antingen skicka till sig via sociala medier eller till sin mailbox. Att vi har hört talas om Postnord-mailen eller Skatteverket-mailen och så att.
Kan man se redan på mailadressen att det är något suspekt med den? Eller hur kan man se att det här, nu ska jag tänka till här, varför får jag det här mejlet?
Alltså vid första ögonkast så är det kanske ganska svårt att se, för att men de försöker ju ändra mailadress och sånt. Men om man, som du säger, det finns ju vissa faktorer som gör att man kan stoppa detta själv om man då lägger ner lite energi på det. Och titta på mailadressen är ett av dem till exempel. Den andra delen är bara att tänka rent logiskt. Förväntar jag mig det här mejlet? Det kanske jag inte gör. Jag kan inte en sekund på den här banken som skickar det här mejlet till mig. Jag kanske kunde till en annan bank. Varför skulle jag få ett mejl från den här banken? Ett annat tips är att hålla muspekaren över, om det finns en länk i mejlet till exempel. Håll muspekaren över länken utan att klicka på länken i 3 sekunder, så ser du vart den länken pekar någonstans. För att vi säger att du får ett mejl från Postnord till exempel, men den länken pekar till en helt annan sida någon annanstans. Då vet du att det inte är Postnord till exempel.
Så att ha inte bråttom. Ge det 3 sekunder och titta.
Exakt, bara ta det lite.
Det är ingen fara att man öppnar mejlet, utan det är mest när man går in. För ibland så kan det vara lite läskigt, för han öppnade det där mejlet.
Jo, nu blir det lite tekniskt. Ja, det finns ju också sårbarhet. Du vet, ibland när du sitter vid datorn så säger han, men nu har kommit upp tre nya säkerhetspatchar som man måste installera. De sårbarheterna som man fixar då skulle kunna vara sådana som kriminella utnyttjar. Så att det räcker att du får ett meddelande eller det räcker att du får ett mejl, och då smäller det. Du behöver inte ens öppna mejlet, utan det räcker att du bara tar emot mejlet. Men de är väldigt sällsynta. Så sannolikheten att man blir utnyttjad av de typen av sårbarheterna är ganska liten, för att sådana väldigt effektiva sårbarheter utnyttjar ju kanske statliga aktörer för att hacka myndigheter och andra företag. Vi som privatpersoner blir väldigt sällan utsatta för den typen av avancerad digital brottslighet, utan vi blir mer utsatta för så här, men nu har du fått ett paket som du ska hämta ut, och så klickar man på länk och så här, men nu måste du betala 59 kronor i frakt, och så betalar man 59 kronor, men de 59 kronorna går ju någon annanstans och sitt kreditkortsnummer blir stulet och skickat till någon annan.
Just det. Så det är oftast att det handlar om att de vill sno pengar av oss helt enkelt. Såna.
Ja, det är olika grupper som vill olika saker, men vissa typer av mejl vill att man ska sno pengar, vissa vill att du ska ladda ner en mjukvara, en bakdörr eller en trojan till exempel, och den trojanen kan i sin tur ta ut allt du har på din dator.
Och vad ska de med det till då?
Mm, man tycker så att när man säger så här, men ta ut allt du har på din dator. Det är ju inte dina dokument och dina bilder. Det är kanske, du vet ju själv när du har loggat in på Facebook till exempel, eller Teams. När loggar du in på Facebook senast med ditt användarnamn och lösenord via din dator?
Ja, det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Du bara loggas in, eller hur?
Ja.
Den informationen finns ju lagrad på din dator till exempel, som säger att du redan är inloggad. Det heter en cookie.
Just det.
Om jag kan få tag på den cookien, då kan jag ju bli dig utan att ha ditt användarnamn och lösenord. Då kan jag bara använda den. För den är liksom en nyckel in till din Facebook och samma sak till din kanske Teams. När loggar du in på Teams senast? Nej, det gör du inte, utan du bara startar Teams och så är du inloggad.
Mm. Är det bättre att logga in varje gång? Eller spelar det ingen roll om man har gjort det en gång att man har loggat in, att den här cookiesen finns då?
Det är bättre att logga ut. Men det är ju det här. Då kommer man liksom att få ett problem att det är lättare när man är inloggad än att behöva logga in hela tiden, för då ska man komma ihåg sitt lösenord och så vidare. Men det bästa är att du klickar på den här knappen som heter logga ut. Det är det absolut bästa. För då kan, även om du får in den här skadliga koden på din dator som tar ut den här informationen, så funkar den informationen inte. Då är du liksom utloggad.
För där är också, tycker jag, att många gånger när man ska gå in på olika saker så säger man, vill använda din Facebook-inlogg?
Mm.
Fast det inte har med Facebook att göra ens en gång.
Mm.
Har det någonting, alltså ska man använda den, eller ska man använda heller sin, är det mail man kan gå in med istället? Vad tycker du där?
Ja, det är precis det här jag menar med single sign-on. Det är att du använder ett konto för att logga in på flera olika tjänster.
Ja.
Och det är nog väldigt lätt, som du säger, att glömma bort att men via mitt Facebook-konto så skulle jag kunna komma åt kanske appar på telefonen, alltså spelappar eller datingappar eller parkeringsappar. Liksom både Facebook och Google och Twitter har ju sån här single sign-on, att du kan använda de kontona till att logga in på andra appar.
Mm.
Och det är ju väldigt, det är väldigt trevligt liksom, för att man slipper bry sig som vanlig användare. Men från ett säkerhetsperspektiv så är det ju en mardröm, för att om du inte har skyddat ditt Facebook till exempel, eller inte skyddat dina konton, då räcker det ju att en kommer åt det här, så kommer de åt allting annat också. Och jag förstår att det blir ganska komplicerat när man pratar om detta. Liksom att okej, om någon kommer åt min Facebook så kan de också komma åt det här, och de kan komma åt det här och det här. Men tyvärr är det ju det som gör att it-säkerhet är så svårt att hantera idag, för att det är så otroligt komplicerat.
Mm.
Det är knappt att man förstår, liksom, knappt hänger med på hur det här är uppbyggt. För det går så snabbt, som du sa i början. Utvecklingen har gått så snabbt att vi har lite tappat kontrollen över det.
Men ska man då när det kommer upp, om man ska gå in på något nytt, en ny... Ja, men säger man inte varit inne på, ja, men att man använder sin egen mail, där det kommer upp ett alternativ att man ska använda Facebook inlogg, och då tänker man så, vad smidigt, det har jag på allting annat, jag klickar där. Eller ska man använda att man loggar in via sin mail?
Jag tycker nästan det är bättre att man använder sin mail, men det kanske till och med ännu bättre att du använder liksom en temporär mail. Att för ibland så skapar man ett konto på en sajt som du bara använder en gång. Men jag kommer aldrig logga in här igen.
Mm.
Jag ska gå in och köpa den här prylen, och så gå in och köpa den här prylen. Sen kommer jag aldrig logga in där igen. Men eftersom du använder din Facebook-inloggning, du har liksom gått igenom hela den processen och mer eller mindre skapat ett konto på sajten, så finns den kvar. Den spelar ingen roll att du inte tänker logga in fler gånger. Kontot finns kvar. Punkt. Så är det ju. Det är något som man kanske glömmer bort. Jag hör det ganska ofta när man pratar med människor, säger, men jag har inte använt den här appen. Jag har inte appen kvar på telefonen. Nej, men det spelar ingen roll att du raderar appen från telefonen. Du har ju fortfarande skapat ett konto på den här tjänsten till exempel.
Men hur får man bort den då?
Då måste du gå in och avregistrera dig.
Okay.
Mm. Och så i telefonen, eller rätt sagt på Facebook, alla de här tjänsterna som du har använt Facebook för att logga in via, de finns ju i en lista på telefonen. Så om man går under settings och sen security och privacy, så finns det en flik där man kan se att men, oj, alla de här tjänsterna är aktiva. Där kan man välja att inaktivera dem. Och det är ju ett tips att göra.
Och det är verkligen en rekommendation att göra. Ska man göra så att man kanske har en mailadress när det gäller att logga in på sådana här som inte har med ens egen mail att göra?
Mycket bra. Om man kan hantera det där så är det ju väldigt bra. Kanske ha en mail som är bara för mail, så att säga.
Mm.
Och sen kanske man kan ha en för vissa tjänstekonton och så här. Liksom att man har, det bästa hade ju varit om man hade en för Facebook och en för Twitter och en för... Men det är väldigt komplicerat. Men det hade ju varit liksom det bästa, såklart.
För det är ju ett sätt när de har kommit åt, där vet jag hur många som har blivit liksom hackade, just när de kommer åt mailadressen, för att de hittar så mycket i din mail.
Mm.
Men då om man har en annan mailadress just till såna här saker, så kommer de ju åt inte mina mail, utan de kommer, för det är en annan mailadress.
Mm. Det är väldigt användbart, för att mailen är någonting som man väldigt, alltså man pratar inte så mycket om mailen. Men mailen är ju egentligen din nyckel till allt du registrerar dig på. Om jag kommer åt din mail, då kan jag också återställa kontorna på vilken sajt jag vill där du har använt den mailen. Så även att jag inte har ditt användarnamn och lösenord till exempel din Facebook, har jag tillgång till mailen, då kan jag ju återställa ditt lösenord. För att när jag klickar på den här knappen som heter jag har glömt mitt lösenord, då skickas ju en länk till mailen.
Ja,
och då om jag har tillgång till mailen, då kommer jag ju kunna göra liksom det. Men det är också en väldigt riktad attack. Det är också väldigt sällan det händer, skulle jag säga. Utan när man tittar då liksom på hur de cyberkriminella jobbar, så tar ju de oftast alltså publika databas. Vi säger att de har kommit åt ett användarnamn och lösenord. Du kanske har konto på LinkedIn.
Mm.
Om LinkedIn blev ju hackat för några år sedan till exempel. Så om man då tar fram din mailadress och det lösenord du hade på LinkedIn, då kollar man om du har samma lösenord och samma mailadress någon annanstans. Helt automatiskt. Man kollar på Facebook och Twitter och Skype och Netflix och allt vad det kan vara för någonting. Och har du då samma, så registreras det i deras databas och sen säljs det på svarta marknaden. Säger att, men nu har vi ett konto här som funkar på Netflix, eller nu har vi ett konto som funkar på Disney Plus.
Och då använder de det?
Då använder de det till exempel för att sprida annan kod till exempel, alltså skadliga länkar. Du vet ju själv, för att några år sedan så var det en mask, eller vad ska jag säga, en trojan som spreds via Facebook. Att du fick ett meddelande från någon av dina vänner på Facebook där det stod att titta här, nu har jag hittat en bild på dig. Och så var det en länk. Och så klickar man på den länken, så skulle man ladda ner någonting. Det stod så att bilden går inte att visa, utan du måste ha det här tillägget för att visa bilden. Men man är ju vansinnigt nyfiken på att se den där bilden som var tagen för 20 år sedan. Att, oj, tänk vad jag har hittat en bild på mig då. Och när du då aktiverade det här tillägget, då fick du in skadlig kod i din webbläsare som gjorde samma sak igen mot alla dina vänner på Facebook. Så det spreds ju liksom hela tiden. Och det den koden också gjorde var ju just då att stjäla den här sessionskucken som jag pratade om då. Som gjorde att de kriminella kunde ju använda alla konton som blev hackade för att sprida mer kod. Och tänk själv vad man har skickat för meddelande. Kanske är att man har nätdejtat och skickat bilder via Messenger då till exempel. Eller ja, man kanske vill ha tillgång till någon annan app, och då kan man använda ditt Facebook-inloggning för att skapa ett konto någon annanstans.
Så om man då vill göra så att man skapar en ny mailadress, så kan man gå in och ändra sin mailadress då på liksom alla Facebook och alla de här delarna, så att man har det separat, så att inte det är kopplat till sina egna mail, utan det är egentligen bara som man använder för inlogg.
Ja, absolut. Det kan man absolut göra.
För då, det är ett sätt att kunna säkra sig på. Det kanske tar lite tid, men det är värt att göra.
Det är värt att göra. För att en sak man också ska tänka på, låt oss, jag bara håller på med världens domedagsprofetia här, men det är att vi vanliga människor är ju också, många av oss är ju anställda någonstans, eller hur? Och vi har även arbetskollegor på LinkedIn och på Facebook till exempel. Så att om man nu vill liksom se till de mer kanske avancerade attackerna, om jag skulle vilja hacka ett svenskt företag, vilket som helst, ja, men då skulle jag kunna bli kompis med en person som jobbar på det företaget via LinkedIn eller till exempel Facebook. Och kanske skicka då en länk eller liksom ett meddelande via LinkedIn eller Facebook till en kollega liksom. För att helt plötsligt har vi liksom sänkt våran gard lite, för att men jag får ju ett meddelande från en person som jag litar på. Men egentligen det är svårt att verifiera vem vi har lagt till på det här sociala mediet. Alltså LinkedIn används ju väldigt ofta av till exempel statliga aktörer. För liksom, vill man nu hacka ett svenskt företag, ja men jag kan ju skapa en profil. Det står att jag kan jobba var som helst, eller hur?
Ja, finns ingen, hur mycket trovärdighet är det egentligen i det?
Nej,
man vet ju inte.
Nej, det enda sättet att verifiera trovärdigheten är egentligen att titta på vilka andra gemensamma vänner vi har.
Mm.
Men det finns ingen liksom, egentligen trovärdighet i det där. För har du haft tur och bara lagt till fler bekanta, så om du lägger till 10 000 människor och x antal de svarar ja, då helt plötsligt så har du x antal gemensamma vänner, och då helt plötsligt så är man, ja men det här är en person som jag måste känna. Vi har ju så här många gemensamma vänner, då måste jag känna.
Är vi lite för liksom godtrogna i det här, att vi inte liksom kollar upp det ordentligt, människor som vi faktiskt knyter kontakter med?
Ja, men alltså, det är jättesvårt att svara på detta. Ja, vi är godtrogna, men jag tycker att vi ska också ha all rätt att vara godtrogna till en viss del. Mm. En värld där alla går omkring och är otroligt paranoid är ju ingen rolig värld att leva i heller. Men samtidigt så kanske man ska vara lite, Alltså bara skriva ett meddelande. Hej, hur har vi träffats?
Just det.
Det är klart att det där svaret går att fejka. Men liksom någonstans så måste man liksom sänka garden lite. Mm. Alltså vi kan inte leva i en värld där vi är 100% paranoida. Men man måste kanske mer sätta sin egen typ av säkerhetsnivå. Var vill jag sätta min säkerhetsnivå? Och förstå konsekvenserna att det är inte säkert att den här personen, Sven Svensson, är Sven Svensson. Det är inte helt säkert. Nej. Jag vet inte riktigt om det här är Sven Svensson. Och beroende på lite vad man jobbar med och liksom vad man gör till vardags, så kanske man ska ha olika typer av säkerhet. För att en viss person kanske ska ha högre säkerhet än en annan person. Men vi måste bara bli mer medvetna om att det är så här det funkar. Att det är, får man säga skit? Får man säga det? Ja. Det är så mycket sånt ute på nätet idag. Och vi måste bara bli medvetna om att det finns där ute.
Mm. Men om man tänker på lösenord då, till exempel. För där är ju många som säger att man ska byta det ofta. Och det är lösenord överallt.
Mm.
Vilket är förmodligen är ju jättebra att vi har lösenord. Men det är också väldigt lätt att ta sig förbi det om... Alltså, ska man byta lösenord ofta eller ska man ha olika lösenord?
Jag tycker det är viktigast att man har olika lösenord istället för att byta ofta. Jag tycker byta ofta, det finns ingen mening med det. Om man har ett bra lösenord som är unikt, då finns det ingen mening med att byta. Men det finns två saker man ska hålla koll på. Det är att det finns tjänster där man kan kolla om sitt lösenord har blivit läckt, till exempel. En av dem är Have I Been Pwned, finns det en sajt som heter. Där kan man gå in och söka på sin mailadress, så kan man få en lista på om man har ett konto på en sajt som har blivit hackad. För har den blivit hackad, då är det väldigt aktuellt att byta lösenordet just där.
Mm.
Men sen tycker jag också det här med lösenordet, det är inte så komplicerat att komma på liksom 50 stycken lösenord som är unika. Problemet är att vi tänker på lösenord som ett ord. Vi tänker inte på det som en mening, till exempel. Vi har också en syn på lösenord att de ska vara visuellt komplicerade. Det ska vara stora, små bokstäver, specialtecken och siffror, eller hur?
Ja, precis.
Ja, men det betyder ju inte per automatik att det måste vara så här X39_OÄÖ29. Det behöver inte vara så.
Hur ska det vara?
Du kan till exempel ta en mening istället. Det tycker jag är ganska bra. Till exempel... Vad ska vi ta för mening? Du får vara med. Vad ska vi ha för mening?
God kaffe var det.
God kaffe tar vi.
God kaffe blir bra.
Mm, då tar du ett stort G och ett stort K. Alltså god kaffe. Då har du både stora och små bokstäver. Eller hur?
Mm.
Mm. Sen behöver du ha ett specialtecken. Det vet vi att det måste vi ha med. Mm. Välj ett specialtecken, vilket som helst.
Jag tar utropstecken.
Då tar vi god kaffe utropstecken. Det lösenordet ska du basera alla dina andra lösenord på. Så alla dina lösenord börjar på god kaffe utropstecken med stort G och stort K. Men sen handlar det om att göra det unikt. För det är det som jag försökte förklara. Att om man hackar en sajt så kommer de per automatik kolla om samma användarnamn och lösenord funkar någon annanstans. Men har du unika överallt så kommer det inte funka. Så hur får man då unika lösenord som man kommer ihåg? Vi börjar med god kaffe utropstecken.
Mm.
Och sen jobbar man med helt enkelt associationsförmågan. Vad är det första du associerar till den sajt du ska logga in på? För det är personligt och det är någonting du kommer komma ihåg. Så om vi tar Facebook till exempel. Vad är det första du tänker på när jag säger Facebook?
Ansikte.
Då tar du god kaffe, utropstecken, ansikte. Där har du lösenordet till Facebook.
Ah.
Och så gör vi samma sak på Twitter. Vad är det första du tänker på när jag säger Twitter?
Fågel.
Fågel. God kaffe, utropstecken, fågel.
Så man ska inte använda Twitter, själva ordet?
Det kan man göra, men jag tycker inte det är jättebra. Alltså, det kan du göra, för att som sagt, den här processen att när någonting blir hackat, den är ju helt automatisk. Någon måste ju titta på lösenordet med sina ögon, och det gör ju inte en dator. Men nu är det säkert många som kommer att kritisera mig och säga, ja, men man kan använda ordlistor och det ena efter det andra. Ja, det kan man göra. Det är därför jag tycker det är bättre med associationer, för att vad du associerar till Twitter behöver inte vara samma sak som jag associerar med till Twitter. Jag tänker på färgen blå på Facebook till exempel, inte ansikte.
Mm-hmm.
Men jag tänkte också på fågel på Twitter.
Mm.
Men det behöver inte vara samma sak. Men just att man använder då ett ord som man associerar med sajten. Sen kan man liksom göra det här systemet hur man vill. Man kan byta plats på det. Så man kan till exempel ha ansikte, utropstecken, god kaffe till exempel.
Eller, ja, okay.
Ja.
Men, och det är också det att även om, som du säger, att det inte är någon som sitter... om man inte specifikt ute efter en person, men de sitter inte och läser exakt vad som står, utan de matchar, datorn matchar det.
Exakt.
För det är det ibland man tänker att nu kommer de se vilka bokstäver och utropstecken jag använder. Och då kommer de lista ut allting annat också.
Mm, nej, det är ju väldigt riktad attack när någon sitter och tittar på lösenorden med ögonen. Liksom tittar och försöker räkna ut det. Det kommer inte hända, utan det är som du säger, det matchas med datorn att göra.
Mm. Någonting som du pratar om, det är digital identitet.
Mm.
Och vad är det?
Alltså det är ju allting du gör på nätet. Allt, det är liksom, din digitala identitet är ju din mailadress, dina sociala mediekonton, kanske delvis också ditt telefonnummer. Det är liksom hela ditt fotfäste som du har på nätet. Det är din digitala identitet. För många tror jag att din identitet är liksom ditt pass eller ditt körkort. Men du har ju också en digital identitet som du kanske värnar ganska mycket om. Kanske du, speciellt du Kristine, men hur många följare har du på till exempel Instagram?
260 000 kanske?
260 000. Mm. Det är ganska mycket. Det finns ju såklart en prislapp på det kontot. Det finns ju prislappar på dina olika saker som du har på nätet. Din mailadress är värt pengar på svarta marknaden. Ditt Instagramkonto är värt pengar. Dina saker är värt pengar. Och det ingår ju liksom i din totala identitet. Men när man pratar om den här digitala identiteten och pratar om ett pris. Jag brukar ibland ställa frågan så här. Om jag fick köpa ditt Instagramkonto, vad skulle du vilja ha för det?
Nej, men alltså, det kan jag inte sätta något pris på.
Vadå? Det är klart att du kan. Allting har ett pris.
Ja, jo, det har det, men det är inte så snabbt. Man tänker, man måste, vad innebär det?
Ja, men du kommer förstå. Du kommer förstå vad jag ska komma till.
Ja.
100 000.
Ja.
Skulle du ha 100 000 kronor för ditt konto?
Ja, det var lite. Men det var vi säger 100 000.
Nej, också. Men det måste vara en... Nej.
Nej, vi säger, jag ville ha mer.
Du vill ha mer. Du vill ha 1 miljon för det.
Ja, vi säger det. Ja.
Ja. Har du säkrat upp ditt Instagramkonto som om det var värt 1 miljon?
Absolut inte. Mm.
Där är grejen. Har man då aktiverat till exempel det här med tvåfaktorsautentisering på sitt konto? Så att även om sitt lösenord läcker så måste man ändå få en, liksom en sms-kod eller någonting för att kunna komma åt kontot. Har man liksom lagt in alla de här säkerhetsfunktionerna på sina konton som om det var värt så mycket som man själv värderade konto till?
Men går det att använda den här två, nu kanske det är en dum fråga, men går det att använda två, för den har jag ju på vissa, men inte på allt. Men det går att ha tvåstegsvariation på allting, eller?
Ja, på det mesta, alltså de stora sociala plattformarna går det att ha på, din mail går det att ha på, så det liksom... Väldigt många saker går att ha det på. Där man inte kan ha tvåstegsverifiering eller tvåfaktorsautentisering, ja, men där kan man ju inte ha det. Men då kanske man ska tänka annorlunda. Jag brukar till exempel tänka så här att okej, om jag nu ska registrera mig på en sajt som jag kanske inte egentligen vill ha tillgång till. Alltså jag vill bara ha tillgång nu. Jag vill prova det nu. Jag vill köpa den här grejen nu. Varför ska jag ge ut ett hemligt lösenord? Varför ska jag ge ut ett bra lösenord? Då kan jag lika gärna bara ta ett lösenord som jag aldrig kommer behöva igen. Om jag sen mot förmodan skulle behöva logga in på den sajten igen, då kan jag bara generera ett nytt lösenord för att det är så sällan att det inte är ett problem för mig.
Just det. Så man tänker till lite grann, vad är det för lösenord och är det viktigt det här?
Precis. Tänk att du hade samma fysiska nyckel till allting du har.
Mm.
Du har det till ditt liksom, låset på gymmet eller badhuset, och så har du det till din bil, och så har du till ditt hus, och så har du till kontoret. Du har samma nyckel överallt. Vissa nycklar är värda mer än andra nycklar, eller hur? Den här lilla låset som vi har liksom till någonting som vi inte riktigt bryr oss om, ja, men det gör ingenting om det där går sönder. Så då kan det få gå sönder.
Just det.
Någon skulle kunna få ta det kontot, det är helt okej. Okay. Men jag vill inte lämna ut min nyckel överallt heller. Så på det här kontot som jag inte bryr mig om, varför ska jag lämna ut ett lösenord som är samma till ett konto som är värt 1 miljon då, till exempel?
Mm. Men där är också så här, när man vissa grejer då som man skickar till exempel på, om vi kommer tillbaka till mejlen. Jag vet, om du till exempel ska på hotell och så ska du skicka ditt pass, din passbild, och sen ja, så att det är lätt att du skickar iväg information eller kreditkort eller vad det nu är. Hur ska vi tänka kring det? För att är det inte så att när vi skickar iväg någonting så blir det ju möjligt för dem att, ja, de där hackarna att komma åt dem.
Ja, alltså vi jag tror rent psykologiskt, om vi är igen på det här med beteendet. Vi vanliga människor vet om att det säljs till exempel pass och körkort och sånt där på svarta marknaden. Men många...
Och det gör det?
Ja, det gör det. Definitivt. Absolut.
Ja.
Alltså, det har man ju hört liksom till och med när jag var ung, att man kunde få tag på falsk lägg till exempel, och det kan man göra idag också såklart. Mm. Det är bara att de kan man också få tag på nätet. För att skapa ett falsk lägg så behöver du ändå ha ett foto på någon. Du behöver liksom ha den identiteten så att säga. Och hur får man då tag på den här identiteten? Hur får man tag på den här bilden på dig själv? För du kan ju inte ta, du har inte ditt passfoto på Facebook till exempel.
Nej.
Nej, det har du inte. Nej. Och det är precis som du säger. Vi förstår inte riktigt att när vi skickar iväg det här passet till kanske en ambassad eller ett hotell eller en arbetsgivare eller vad det nu kan vara för någonting, så är det inte som i den riktiga världen att man liksom ger dig någonting och så försvinner det för mig själv. För att vi skapar kopior hela tiden. När du har skickat det till hotellet, då ligger det kvar en kopia i din mail och de har det i sin mail. Då helt plötsligt finns det två kopior. Och sen kanske de i sin tur behöver skicka det till ytterligare ett ställe. Då finns det helt plötsligt på tre ställen. Det du kan göra för att skydda dig, det är till exempel att radera det från din egen mail. Så att om din mail skulle bli hackad så finns det inte där i alla fall.
Mm.
Det är egentligen bara det du kan göra.
Ja, då ligger det rätt många kopior kanske runt om man tänker efter.
Det gör det ju.
Sen, så att man ska gå in och kolla igenom när man vet att man har skickat till någon, säg att det är ett halvår sedan, men gå in och kolla både på, men gäller det också sms eller är det framförallt mail?
Ja, det gäller ju både och. Alltså, som sagt, men sms är det lite svårare, för att när du raderar det, då raderar du också igen bara för dig själv. Precis som du gör i mailen. Har du skickat det, oavsett om det är ditt pass eller, men vi pratar också det här om kanske, ja, inte bara barn och tonåringar, men även vuxna håller på med nätdating och liksom sexchatt och så här, så har du skickat en privat bild. Även om du skickar det till en människa som du så kallat litar på.
Där och då.
Där och då, exakt. Vid det tillfället så litar du på den personen. Den bilden, den är där då. Den kommer aldrig försvinna. Om inte båda personerna kommer överens på att men vi ska radera den här. Och inte ens då är det 100% säkert att
den
kommer försvinna. För att det beror på hur du skickar bilden. För att vi vet ju också att många skickar bilder via Snapchat till exempel. Men Snapchat funkar också så att när jag skickar en bild till dig, då ligger den ju kvar hos Snapchat tills du har öppnat bilden, eller hur?
Mm.
Så om du inte kollar din telefon på en dag, då ligger ju den på Snapchat en dag. Och kanske till och med ännu längre. Jag vet inte ens om den raderas där, bara för att du har tittat på den.
Är vi lite för slarviga med de grejerna, att vi skickar för mycket sådana saker som faktiskt kan hamna i fel händer?
Det är en väldigt bra fråga. Jag försöker vara ganska liberal när det kommer till liksom det nya sättet att dejta och träffa människor och liksom att sexchatta och så här. Jag försöker vara ganska liberal och tänka så här, men det behöver inte bara vara dåligt, men vi måste ju förstå vad som händer när vi skickar saker och ting. Att vi kanske inte ska skicka alldeles för privata saker, för att det finns ingen garanti att det där stannar hos den personen och att det inte hamnar i fel händer.
Men vad ska man bevara sina säkra? Alltså så här, är vi säkra om man pratar om det här med molnet till exempel, att jag lägger det i mitt moln, men då kan de ju hacka in som de har mejladress, alltså, de hittar de uppgifterna så kommer de åt allting i alla fall.
Ja, alltså jag tycker inte vi ska vara så otroligt paranoida heller, men det är väl klart att ja, det finns ingenting som är säkert. Vi kommer kunna liksom hitta på problem med mer eller mindre allting. Liksom. Till och med så börjar vi säga att vi ska inte skriva ner våra lösningar och det är en bok, för att till och med det är farligt för att någon får tag på boken. Det handlar ju mer om att få en ganska human liksom inställning när man har en lägsta nivå. Så att okej, nu har jag har gjort det jag har kunnat. Jag har skyddat mig på det sättet som jag kunnat. Jag har alla säkerhetsuppdateringar. Jag har olika lösningar på de tjänsterna som är viktiga till exempel. Jag slår på tvåfaktorautentisering på de tjänsterna som är viktiga. Jag har ett säkert tankesätt att jag ska inte klicka på länkar. Jag ska vara lite mer liksom ifrågasättande och så här. Jag ska inte vara så naiv till exempel. Ja, men mer kan du kanske inte göra. Du kan ju liksom inte bygga den här liksom perfekta borgen där du är helt säker från allting. Det finns inte.
Nej, man får inte gå runt och vara rädd hela tiden heller. Men vi, som du sa, vi kanske har lite bråttom och är lite väl nyfikna. För jag fick ju mitt Instagram-konto hackat. Jag hade ju då anmält någon som hade skapat ett konto i mitt namn. Och sen gick det några dagar bara, så fick jag på DM. Där jag var ju bara för snabb. För jag, det var ju inte ens den riktiga Instagram-loggan på det DM:et, utan jag såg bara att det var ett typ Instagram-märke. Och ser att det står någonting om security. För att jag vet, när jag läser så förstår jag heller inte. När jag läste det i efterhand, jag fattade inte ens vad som stod. Och vad det innebar. Men jag var ju väldigt snabb att klicka på den länken, för jag trodde att det hade med min säkerhet att göra med tanke på att det hade blivit, och sen var det ju kört.
Mm.
Och där känner jag ju bara att, men alltså så sjukt klantigt att jag är så snabb i det, att jag inte ens läser och förstår jag inte vad som står, så skit i den där länken, eller?
Ja, för att vi skulle inte göra så i den fysiska världen. Alltså jag pratar ju oftast, alltså jag jämför alltså om it-säkerhet kontra den riktiga världen. Om du hade fått ett brev där det stod fylla i det här, den här informationen, och så stod det Skratteverket istället på loggen liksom. Och så bara, ja men visst, man har bråttom, man öppnar 10 brev den dagen liksom, och så bara fyller man i uppgifterna och skickar tillbaka. Det kanske man inte hade gjort. Det hade varit lite mer försiktig liksom, när det kommer till grejer som man ska signera och göra. Och, eller liksom, jag har bara skickat en grej hem på posten så här, men koppla in den här i nätverksuttaget. Stoppa in den här grejen i eluttaget. Det hade du mest troligt inte gjort. Liksom. Men när det kommer till den digitala världen så är vi ganska snabba. Vi sitter på, med telefonen i handen när vi är på toaletten eller innan vi ska gå och lägga oss, och så bara, vet, man bara gör grejer. Alltså,
det är precis så är det. Man bara gör grejer.
Ja. Och de sakerna som vi bara gör kan ju vara skadliga.
Ja. Och vad är det då man liksom, om man tittar nu på det vi har pratat kring, vad är det vi liksom ska försöka tänka till på? Länkar i mail? Jag vet också att man ska inte lämna ut sitt personnummer eller kreditkort utan att...
Men det är liksom det uppenbara. Men jag tror att det som gör att vi åker dit på det är ju just det här att vi ska inte ha återanvända samma lösning överallt. Vi måste förstå att de här säkerhetsuppdateringarna som kommer, de har väldigt stor effekt. Och sen måste vi... Alltså också förstå att vi, många säger så här, men vi, vem vill hacka mig? Jag har ingenting att dölja, eller jag, hur påverkas jag av detta? Men du är ju en del av den organiserade brottsligheten om du inte tar ditt eget ansvar. Tyvärr är det ju så att om du, behöver inte vara naiv, men om du bara skrattar bort det liksom så här, men jag har ingenting att dölja. Men om man använder din identitet för att sprida liksom virus eller sånt, men då är du en del av det till exempel, eller du har information i din mail som man vill komma åt, eller man kan använda, om du råkar ha samma lösenord någonstans som du har på jobbmailen till exempel, så kommer helt plötsligt kan man åt, liksom komma åt ett jobbföretag, och det är kanske ännu mer aktuellt nu när vi jobbar hemifrån också, med tanke på liksom de 2 åren vi har haft med de här restriktionerna med corona, att det är många som jobbar hemifrån idag, du har ju definitivt inte samma it-säkerhet i ditt hem som du har på företaget.
Nej, och du hade inte du hackat ditt eget hem?
Jo, det hade jag gjort. Och du hackade, det var ju massa år sedan, det måste 8 år sedan nu eller något sånt där. Men då började jag själv, alltså jag granskar oftast mig själv, använder mig själv som försökskanin i den säkerhetsforskning som jag gör. För jag tycker att jag borde ha koll på saker och ting. Men, och då tyckte jag så här, men jag har inte så mycket uppkopplade prylar hemma. Jag är ganska medveten om vad jag har liksom kopplat upp på mitt nätverk och så. Men det visade att jag hade jättemycket saker uppkopplade. Min tv var uppkopplad, min soundbar var uppkopplad, mina tv-spel var uppkopplade. Jag hade nätverkshårddisk och skrivare. Och liksom, helt plötsligt så var det hur mycket som helst hemma. Det var nästan som ett litet företag hemma. Liksom. Jag hade massa prylar uppkopplade. Och så blev ni lite nyfiken. För att det var under den tiden det här IoT blev ganska populärt. Internet of Things. Att man liksom började koppla upp kylskåp och tv-apparat och Apple TV och såna här grejer. Det började liksom komma vid den tiden. Så tänkte jag, men okej, hur lätt skulle det vara att hacka, och vad är då igen konsekvenserna? Vad kan en hackare eller en cyberkriminell göra då? Vad betyder det att hacka en tv? Vad betyder det att hacka en DVD-spelare? Så här, vad kan man göra med de sakerna? Och det visade sig att jag kunde slå på kameran i tvn. Det visade sig att jag kunde utnyttja de här hackade prylarna på att, som jag förklarade innan, att utföra andra typer av hackningsförsök via då de här uppkopplade prylarna. Och jag kunde lagra information på de här enheterna, vilket inte heller är bra.
Och vad var det för typ av information som du kunde lagra där?
Det är ju vilken information som helst, vad jag vill. Men då börjar man tänka så här, det finns ju folk som håller på med till exempel barnpornografi eller liksom behöver ha lagringsytor för annan typ av kriminell data, liksom stulen information och sånt. Och då kanske inte man vill lägga det på en Dropbox som är kopplat till någons identitet. Men man skulle kunna hacka en nätverks, alltså en uppkopplad enhet, och lägga grejerna där.
Så att man gömmer det på det sättet?
Absolut. Så det fanns ju mycket saker som man kunde hacka i mitt eget hem då. Och det tog jag faktiskt så långt att jag var med. Jag fick åka till Bryssel och sitta med i liksom ett utskott i EU för att ta fram en typ av policy, liksom en slags svanmärkning för hur vi skulle bygga IoT-prylar och liksom, vad är minsta säkerhetsnivå vi ska ha på de här uppkopplade prylarna. Så vi fick faktiskt vara med och ta fram det, vilket var väldigt spännande.
Ja,
faktiskt.
Men om man då ska då skydda sig på det sättet, så är det de här sakerna framförallt som jag pratat om. Och du har också varit väldigt schysst och redan förberett en hel del tips som jag också kommer lägga ut på Instagram, så att man kan ha lite grann och titta på tillbaka, så för att hjälpa till med just att hitta den här typen av säkerhet. Men när man kommer då till företag till exempel, vad är det för typ, om man nu sitter på ett företag, stort som litet egentligen, men vad är det viktigaste att man tänker på där kring säkerheten?
Oj, där är det ju väldigt mycket man ska tänka på. Det är som så här, det beror lite på om man är liksom ett, är man en fabrik eller är man utvecklingsföretag eller liksom är man en bank. Det finns ju olika lagstiftningar som också styr vad företag ska liksom fokusera på när det kommer till IT-säkerhet, hur man hanterar sina personuppgifter och bankuppgifter. Det finns ju väldigt mycket lagstiftning som bestämmer det. Men om man då tänker liksom kanske de vanligaste hacken som sker och vad man skulle liksom kunna göra för att förhindra de hacken, så skulle jag säga att det finns något som heter nätverkssegmentering som är ganska bra. Det vill säga att om man hackar en dator, så ska man ju inte kunna liksom via den datorn få tillgång till allting annat som finns på det företaget, utan det kanske ska vara uppdelat så att man har ett kontorsnät och man har ett servernät och liksom olika typer av nätverk där man har olika typer av information, och olika personer ska ha tillgång till de olika näten. Så att du som, om du kanske jobbar med marknadsföring, kan inte ska ha tillgång till vissa typer av information och vissa typer av servrar. Du ska bara ha tillgång till marknadsföringsmaterialet till exempel. Att man liksom jobbar i en ganska nedlåst miljö. Sen är ju själva, det heter katalogtjänsten, alltså den här, när du är på ett, anställd på ett företag, så när du loggar in, så finns ju liksom en dator som hanterar alla användarnamn och lösenord och rättigheter. Ett Active Directory till exempel. Det finns olika domänkontrollanter som heter. Så de här servarna som berättar vad du får göra och inte får göra. De i sin tur måste ju vara nedlåsta också. Och ha liksom en konfiguration som gör att ditt konto, du ska bara ha tillgång till dina saker via ditt konto. Lösenord är ju såklart också viktigt på företaget. Att du inte har liksom sommar 2021. För det, kommer man in i systemet, så är det väldigt lätt att testa för sommar 2021 och se vilka användare som har det. Sen är ju liksom informationshanteringen också ganska kritisk, skulle jag säga. Vem har tillgång till vad? För att något som vi har sett ganska tydligt är det här med ransomware, som många pratar om, alltså utpressningsvirus. Att du får in kod som krypterar alla system, all data, och du kommer inte åt någonting. Men om man då har liksom låst ner systemet, så att om du skulle bli infekterad, då skulle du bara kryptera den informationen som du har tillgång till. Och då är det ju dumt att du har tillgång till allt, eller hur? Du ska ju vara ganska begränsad. Så kan man göra de sakerna, så är det ganska bra. Sen tycker jag det är ganska bra att man har även spårbarhet. Så att om någonting händer, så ska man ju lätt kunna se det och kunna spola tillbaka. Liksom kunna se, okej, vad var det som hände? Hur kan vi stoppa detta? Så för företag är det ju otroligt mycket mer komplicerat än vad det är för privatpersoner. För det finns liksom många saker man ska hålla reda på. Backup är också otroligt viktigt, för att som sagt, händer det någonting, så ska man kunna liksom återställa systemet så att det blir som det var innan attacken till exempel. Mm. Sen gäller det liksom att ha bra kontakt med leverantörer, så att, för att du kanske då jobbar på ett företag där IT-säkerhet inte är din huvudsakliga uppgift. Du är ju duktig på massa annat, inte IT-säkerhet. Då gäller det att ha en leverantör som är väldigt duktig på IT-säkerhet, som man kan kontakta. Och det finns ju leverantörer som också håller på med liksom att övervaka nätet, så att du slipper göra det, som liksom tittar på nätverket och identifiera om det är någonting som händer, om något som pågår. Då kan man säga, men nu är det en attack som pågår, så nu stoppar vi det, eller nu kan vi ringa in dem om någonting.
Hur vet man att det är en attack som pågår?
Men det kan man se i systemet. Man kan se på beteende. Alltså inte personens beteende, men alltså på en dator, om den beter sig annorlunda. Om du normalt sett, alltså hur ska jag jämföra detta? Om du normalt sett bara går till www.tv4.se, men helt plötsligt så går du till en helt annan sajt. Då är det så här, men det där beteendet är en avvikelse från vad som normalt sett sker på nätverket.
Vad gör man då?
Men då får man gå in och säga, vem har gjort den här avvikelsen? Ja, men det kanske är det här systemet. Bra, då isolerar vi det här systemet. Och så tittar vi på det här systemet. Vad har hänt? Varför har vi den här avvikelsen? Okej, då kan man säga att vi har en avvikelse för att det kanske finns ett virus här, eller en trojan, eller den har blivit hackad. Okej, då måste vi titta på alla andra system som vi har på nätverket för att se om de också skulle kunna vara infekterade till exempel. Och de här avvikelserna, de kan man även, det döper vi i vår bransch till en IOC, Indicator of Compromise. Att man har liksom, det kanske skapas en fil på filsystemet, det kanske skapas någonting som man kan leta efter. Att okej, om den här informationen finns på datorn, då vet vi att den datorn är hackad också, för att alla hackade datorer har den här liksom saken, den här filen eller den här användaren eller den här informationen på något sätt, så man letar efter den då.
Men tycker du att fler företag kanske borde ibland ta in en konsult till exempel som hackare för att testa företagets säkerhet?
Ja, men jag skulle säga innan man tar in en konsult som testar säkerheten, så ska man ju ha gjort sin läxa först, skulle jag säga. Så först kanske man liksom tar in en konsult som bara gör en besiktning. Som säger, okej, har du gjort det här? Eller kanske till och med man ska ta in en konsult när man ska bygga säkerhet. Så att okej, nu, det är viktigt för oss det här med säkerhet. Så vi tar in en person som hjälper oss och säger, har vi tänkt rätt? Har vi tänkt rätt i de här grejerna? Vi vill uppnå det här resultatet. Vi vill säkra upp vår fabrik så fabriken aldrig går ner till exempel. Och då har vi gjort de här 10 sakerna. Är det rätt? Ja, nej, men du kanske skulle gjort de här 11 och 12 också. Och sen kan man ta in, alltså besiktning är någonting man gör efteråt.
Mm. Så det finns ju olika steg att gå innan man behöver kontakta typ en hackare som kollar säkerheten på det sättet. Men det viktiga är att man, när man bygger upp, att man ser till att den säkerheten finns och att man isolerar information hos de olika anställda, så att alla inte har allt.
Och utbildning är ju också otroligt viktigt, att du pratar med dina anställda så att det inte bara är så att man liksom pekar finger så här, men det är IT-avdelningen som ska fixa allting.
Ja, för det är ju nog väldigt lätt.
Mm. Men du som anställd på ett företag bär ju också ett ansvar att hjälpa till att höja säkerheten, för det är mest troligt du som kommer klicka på länken eller det är du som kommer göra någonting. IT-avdelningen ska ju se till så att om du klickar på någonting eller om du gör någonting, så ska ju det liksom inte kunna sprida sig i nätverket. Men det är ändå du som sitter framför datorn som bär ansvaret också. För du ska ju vara så pass medveten i liksom ha ditt säkerhetstänk att du inte ska klicka på länken. Och om någonting är tveksamt så ska du ringa in IT-avdelningen direkt, kan jag tycka. Alltså, det är någonting som är ganska positivt i den här utvecklingen, liksom den digitala transformationen som vi är med om. Det är att liksom när jag växte upp och jag började hålla på med hacking och IT-säkerhet då för 25 år sedan, då menar du kunde inte jobba som hacker då. Det fanns ju, det yrket fanns inte ens. Du kunde inte ens plugga det på högskola till exempel. Medan nu kan man göra det till exempel. Nu kan man jobba med detta. Så det har ju hänt väldigt mycket på 25 år. Och det vill säga att även vanlig media pratar väldigt mycket om IT-säkerhet, och vi har ju läst om Coop och Kalix, och liksom nu folk, gemene man, börjar prata om IT-säkerhet mycket, mycket mer.
Den grupp som påstår sig ligga bakom IT-attacken mot flera företag runt om i världen, bland annat Coop i Sverige, kräver nu 600 miljoner kronor för att återställa systemen. Kravet ska ha framförts på gruppens hemsida, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
Menar, det var ingen som pratade om IT-säkerhet när jag växte upp. Inte överhuvudtaget.
Nej.
Inte alls. Det var ju bara vi nördar som tyckte det var superhäftigt. Och det är ju någonting som är ganska positivt, att vi börjar förstå att det här är både ett problem och att det liksom är någonting som vi måste äga själva. Vi måste äga vårt digitala självförsvar.
Mm.
Vi är en del av det.
Men jag tänker då, de här som är då kriminella som jobbar på det här sättet med kriminell verksamhet när det gäller det här, hur kommer man åt dem?
Tack att vi har liksom polisen och liksom väldigt bra polisiär myndighet och Interpol och Europol liksom som samarbetar när det kommer till digitala brott. Och liksom privata företag lämnar tips, eller man ska säga, lämnar data, ren information till polisen så att de kan gå in och göra polisiära insatser. Så att komma åt dem, men det är polisarbete helt enkelt.
Och det sker, för man ser ju inte så mycket, man hör inte så mycket om det kanske som man gör om den andra polisiära, det som återigen, det vi ser, inte det som är under.
Nej, och sen är det det är två saker som man ska tänka på. Att, men du kan antingen stoppa liksom själva viruset så att man inte blir infekterad av själva viruset. Men sen måste du också sätta dit personen eller personerna bakom viruset. Och det är ju två helt olika saker. Mm. Att steg ett är ju kanske förhindra att fler blir infekterade av viruset. Och sen är det så att stoppa, sätta dit de som faktiskt skrev viruset eller de som hackade, de som gjorde själva intrånget.
Att man tar det ansvaret?
Ja, så att de flesta privata it-säkerhetsföretag är liksom med på att förhindra it-brott genom att blocka virus, liksom, som typ antivirusindustrin eller andra företag som blockar skadliga domäner och så här, liksom förhindrar liksom de tekniska delarna. Men sen måste polisen också sätta folk bakom lås och bom. Så det är liksom två olika delar för att faktiskt få stopp på det här.
Mm. Ja, intressant, just eftersom det är ett nätverk som sker lite undercover, som man inte ser på samma sätt som man ser om det är någon som rånar en butik. Nej. Då ser du det faktiskt fysiskt människan som kanske springer därifrån. Här är det någonting som sker digitalt och de kan ju sitta var som helst.
Mm. Och lite så är det i branschen också. Det jag var inne på, att ett, kanske du ska se till så att butiken inte kan bli rånade genom att sätta lås och liksom övervakningskameror och spärra över fönsterna. Liksom, så. Och sen ska du liksom se till att även om någon blir rånad, så ska du sätta dit personen som rånade. Men det är väldigt fysiskt, väldigt visuellt, som sagt, man kan se det där. Den digitala brottsligheten ser man inte riktigt, utan helt plötsligt så bara har du virus på datorn eller ditt konto bara är hackat. Det bara händer, det bara sker. Så när det väl har hänt någonting, då är du oftast för sent. Mm.
Superintressant att få prata med dig och tack för alla tips som du har delat med dig. Jag kommer ju som sagt lägga ut en del på Instagram som du redan har skrivit ner en hel del om. På poddens Instagram, kaspersen_nyfikenpa, hittar ni det. Vi ska avsluta med en låt. Vilken, du hade fått frågan innan, du hade lite svårt att komma på någon.
Ja.
Du har lyssnat mycket på Michael Jackson tidigare.
Det har jag. Det är liksom husguden där hemma i Michael Jackson. Men nu har jag börjat lyssna på Bill Withers. Jag är ju väldigt analog av mig. Jag tycker om vinylskivor och VHS-band. Och liksom.
Jag älskar att du hade VHS-band hemma.
Ja, det är hela grejen att ta fram ett fodral. Alltså visst, bildkvaliteten är inte alls. Du kan inte jämföra de tekniska grejerna med DVD eller Blu-ray eller så här. Men liksom att den här nostalgin att du tar fram ett VHS-band, du tittar på framsidan och så tittar du på baksidan. Och så ser du några bilder liksom, och så utifrån det där tar du ett beslut på vilken film man ska se.
Jag älskar du som är så digital. Har VHS.
Men jag är inte digital, det är som en grej.
Men det är det jag tycker, så att man tänker, alltså det är ju ett antagande, men eftersom du jobbar så mycket med det digitala, så tänker jag liksom så här att där har du ju allting så lättillgängligt. Men du har VHS. Alltså
ja,
det är,
men det är ju som sagt just den här känslan att gå ner i mitt lilla filmrum som jag har där och så välja film utifrån det där. Men liksom när jag tittar med barnen så tittar vi på Netflix eller någon streamingtjänst och så här. Men jag själv, jag går ju gärna ner och tittar de här. Samma sak med vinylskivorna. Det är ju vansinnigt opraktiskt att lyssna på 4 låtar sen måste vända skiva 4 låtar till, så är det liksom, sen måste du ta fram en ny skiva och lyssna på. Det är väldigt opraktiskt, men det är bara någonting med det. Jag menar, jag och min flickvän, vi kan ju sitta i soffan och bara sitta och prata och så tar du fram en vinylskiva och du baserar det bara på liksom framsidan. Du vet inte vad det är för musik, vi vet inte vad det är för genre, vi vet ingenting, utan vi bara köper på morfå och så bara spelar vi den när vi kommer hem, och så får det vara, är det blues, är det blues, är det techno, så är det techno. Liksom. Det...
Men blir inte njutningen lite extra då?
Jo.
Just att man, det blir en liten grej runt omkring det. Det är inte bara att man sitter och trycker på en app eller på Spotify och så bläddrar man. Det är ju smidigt också, men där blir det ju någonting mer. Jag älskar det här knasterljudet när vinylskivan går igång. Nu är det säkert många yngre som inte fattar vad vi pratar om, men i alla fall, det är kul att vinyl har kommit tillbaka ändå. Så att, min 18-åring köpte ju en sån här vinylspelare för något år sedan.
Häftigt.
Ja, det är jätteroligt. Men då vill du lyssna på Bill Withers, va?
Får jag det?
Jajamän.
Jättegärna.
Och då vilken låt?
Och det kommer inte ens vara vad den heter.
Jag vet me, va?
Ja, så jag har sagt det, vet jag.
Nej, men jag har mejlat det. Vi mejlar ju frågorna innan, bara just för att jag tycker att det är så fint att avsluta med en låt. För det säger rätt mycket också om personen i fråga, tycker jag, när man avslutar och avrundar med en låt. Så då blir det Bill Withers med Use Me. Tack snälla David för att du kom.
Tack själv. They keep trying to tell me here. All you want to do is use me.
But my answer... Nästa veckas avsnitt träffar jag äventyraren, fotografen och bergsklättraren Robin Trygg. Han var yngste svensk att ta sig upp på Mount Everest och han har dessutom bestigit berget från två olika håll. Och vid den ena expeditionen, när han var vid ett basläger, kom en kraftig jordbävning som krävde över 2500 människors liv. De fick avbryta och åka hem. Men Robin ville tillbaka för att bestiga två av världens högsta berg under en och samma expedition. För det hade ingen annan svensk gjort. Ett samtal blev det om rädsla, sökande, tillhörighet och att hitta meningen i livet genom att söka sig till världens högsta berg för att sen, genom allt han var med om, inse att det som betydde något för honom fanns här hemma. Missa inte nästa veckas avsnitt. And I'm sure he meant well.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.